Ämnet är alltså Israel, igår och idag. Och då förstår alla att det är ett mycket vittomfattande ämne. Israel igår, hur mycket kan det bli? Ja, det blir allt ifrån att Israel blev till och så fram till idag. Vi skulle alltså på den här stunden hinna och tala om Israels begynnelse och så gå igenom Israels historia fram till den babyloniska fångenskapen, när templet bränns upp år 587 eller 86 före Kristus. Men inte stanna där utan fortsätta genom Israels historia fram till dess att den utlovade Messias födes i Betlehem, i den lilla staden Betlehem som profeten Mika hade utlovat. Och då är vi vid början av vår tideräkning. Vår tideräkning har ju blivit lite fel. Man räknade lite galet när man skulle försöka räkna ut år 0. Så egentligen kommer vi till kanske år 5 eller år 6 eller till och med år 7 före Kristus. Det vill säga år 7 eller 6 eller 5 före Kristus skulle egentligen ha varit år 0. Men det vittnar bara om hur galet det blir när människor försöker att vara exakta och precisa. Messias kom alltså så som var utlovat, men därmed har inte ämnet Israel igår uttömts. Det var ju ganska länge sedan detta hände. Nu lever vi år 1984, och vad hände då sen med Israel? Och då tänker jag på Israel efter köttet. Vad blev det av detta folk? Hur många var det som tog emot Messias? Och hur gick det för alla de andra som förkastar Jesus Kristus som Guds Messias, som Guds son? Vad har hänt med judarna, med israeler, med israeliter och fram till idag? Och så den sista delen av det här ämnet skulle då handla om Israel idag. Hur ser det ut idag med Israel? Hur är det i staten Israel? Hur ser det ut i landet Palestina? Hur är det med tro och med vantro idag? Vi får väl försöka att ge några glimtar från denna långa och innehållsrika tid. Och när det blir väl lite som vi hinner med nu, så har vi ju alla en eller flera biblar hemma, så vi kan läsa mera om den här saken senare, studera den heliga skrift. Ja, när ska vi då börja? Israel igår. När tar Israel sin början? Ja, om vi tänker på personen Israel, så vet vi ungefär när han föddes. Han hette ju egentligen Jakob, Jaakov. Och han föddes för ungefär 4000 år sedan. Det var alltså mycket länge sedan. Hans farfar hette Abraham. Och man skulle kanske kunna börja med hans farfar, för de stora löftena om just Israel, om Guds folket Israel, börjar i och med löftena till hans farfar Abraham. Och man kan säga, och det är viktigt att komma ihåg, att det är löftena från Gud som är själva grundvalen för ett bibliskt Israel, för ett rätt Guds folk. Att Gud ger löften och att folket tror löftena, förlitar sig på sin Gud, räknar med att den Gud som har talat till fäderna, han är sanningen, han är den gode, sanne, trofaste guden, den enda sanne guden. Men man skulle också kunna börja redan före Abraham. Om man nämligen med begreppet Israel menar människor som står under Guds ledning och människor som tror på löftet, som har liv genom Guds ord, genom Guds löften. Och menar man då måste vi gå ändå tillbaka till paradiset. Där börjar Israel i denna mening. Och då är Israel detsamma som troende människor. Då är Israel detsamma som en församling eller en kyrka. Ett folk som tror på Herren. Ett folk som har liv bara genom Herrens ord och löfte. Människorna skapade till Guds avbild avföll ju, som ni vet. Lät förföra sig. Och istället för att ha förtroende för Gud, det är ju att vara i Guds bild, det är att ha förtroende för Gud, att känna Gud, att ha en rätt kunskap om Gud, att leva i helighet och rättfärdighet. Det finns ingen störning, inga spärrar, ingen synd, inga diken mellan människan och Gud. Där råder gemenskap, förtroende. Denna gemenskap blir ju bruten när människan blir lurad att misstro Gud. Människan faller i synd. Människan hamnar i mörker och fördärv. Ett fördärv som nu vidlåder alla människor, hela människosläktet. Genom detta avfall blir det en så djup skada att den finns hos oss fortfarande. När vi, barnbarns barnbarns barn, till Adam och Eva föds, så föds vi med en blindhet, med ett brutet förhållande till Gud, med misstro, med mörker. Vi är födda i synd. Vi måste bli födda på nytt igen för att få tillbaka den gemenskap, det liv som vi hade från början. Och när den första nya födelsen äger rum, då kan man säga att där börjar Israel, där börjar Guds folk. Och hur får Adam och Eva, som har hamnat under förgängelsen, under andlig död och mörker, hur får de ljus och liv igen? Jo, genom Herrens nåd och löften. Genom Guds stora godhet mot Adam och Eva. Hur han tar sig an dem och hur han lovar dem frälsning och välsignelse. Lovar att ormens huvud ska krossas. Genom dessa löften får människorna liv igen, andligt liv. I denna andliga mening så börjar Israel, eller Guds församling, redan i paradiset. Men om vi nu tänker på just själva namnet, när kommer det in i historien, så är det ju först när Abraham har fått en son som heter Jakob. Och när denne Jakob brottas med Gud och inte kan vara utan Guds hjälp och Guds välsignelse. Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Då kommer namnet Israel in i bilden. Du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Och det läser vi om i första Moseboks 32 kapitel. Och i det 35 kapitlet så förnyas detta löfte och befallningen att nu ska du inte längre heta Jakob. Från och med då så är personen Jakob Israel. Och hans avkomlingar är alltså israeliter eller Israels hus. Men längre fram i historien, när otro, vantro och synd har slagit igenom i oerhört stor utsträckning, så att folket har blivit uppdelat på två riken efter Salomos död, då kommer Israel, namnet Israel, att förbindas framförallt med de 10 stammarnas rike i norr. Medan namnet Juda brukas för sydriket. Framförallt då Judas stam i söder. Och vi får dels Israel och dels Juda. Och när vi läser Jesaja eller Jeremia eller Hesekiel, så möter vi termen Israel i den här meningen. Ofta avses då bara de 10 nordliga stammarna med ordet Israel. Och vill man tala om sydriket med Jerusalem som huvudstad, då är det Juda. Och alltifrån denna tid så brukar man då tala om judarna, men ibland också de israeliterna. Och när man talar om människor som härstammar från Israel efter köttet i vår tid, så säger man inte i regel israeliter, utan man säger israeler. Och det kan vara bra kanske att göra den skillnaden, så vet vi vad vi talar om. Israeliter och israeler. Jag sa att Israel har sin existens, sin grundval i Herrens löfte. Vi tänker då först på löftet till Israels farfar Abraham. Abraham skulle lämna sitt land, sin släkt, sin faders hus och gå till ett land som Herren skulle visa honom. Och Abraham går på löftet. Det är på löftets grund som man kommer till Palestina. Det är på löftets grund som Kanaan blir Guds land. Och att just Kanaan är Guds land, det är inte därför att stenarna och gruset och träden just där är så heligare och finare än på andra ställen på jordklotet. Utan det har sin grund i att Herren behagar uppenbara sig där. Där Herren bor, där Herren visar sin nådes närvaro, där är Guds land. Här bor Gud. Ni kanske kommer ihåg hur det står i skriften när Jakob i en dröm har sett Gud stå där, så kallar han platsen för Guds hus, Betel. Här bor Gud. Här är himmelens port. Och i det land där Herren uppenbarar sig, där hans förbundsark finns med keruberna, och där Herren uppenbarar sig och talar till Mose över keruberna, där bor Gud. Därför är det så viktigt med Kanaan, Kanaans land. Men många missförstod detta och förstod inte att det var på grund av att Herren var där som det var ett särskilt land, ett Guds land. De tänkte att det här är ett viktigt land helt oberoende av om Gud bor här eller inte. Men så är det inte. Och vi ser i Nya testamentet att där Herren är, där är Kanaan, eller där är Sion. När vi tror på Herren Kristus, när vi kommer till honom, när den nådige Guden är hos oss, ja, genom nya födelsen bor i våra hjärtan, då heter det i Hebreerbrevet 18, då har vi kommit till Sions berg, till den levande Gudens stad. Då är vi nämligen där Herren är, där Herren bor. Detta med löftet, att det är så viktigt, det lär vi oss genom att det ständigt upprepas. Det var på löftets grund som Abraham fick en son, Isak. Och så sedan då, senare föds av Isak, Jakob. Och hela tiden upprepas Herrens löften, visar sig Herren som den gode guden, som tar sig an sitt folk och alltid uppfyller det som han har lovat. Men att nu ha en god Gud med sig, ha honom vid sin sida, det betyder nu inte enligt Bibeln att det blir lycka i yttre mening var man än går fram. Att det inte blir några prövningar och några svårigheter. Att vi blir fria från lidande och sjukdom. Nej och åter nej. Så länge den här världen står, så är den behäftad av lidande och sjukdom på grund av syndafallet. Det fruktansvärda syndafallets följder, det finns. Och de känner ni dagligen i er kropp. Och det fick också Jakob känna på, Israel. Och det är därför typiskt att Jakob får inte se och uppleva allt det som utlovas. Den ganska mycket av det som utlovas, det får han inte se. Han får bara se det i tron. Likadant var det med Abraham, likadant var det med Isak. Redan till Abraham sades det att ni ska komma till ett land där ni, som inte är erat, där ska ni vara som främlingar. Och ni kommer också hamna i träldom i 400 år. För att ge ett runt tal, och senare får vi veta att det blev exakt 430 år som man tvingades vistas i Egypten. Det var många som hann att dö under tiden. De fick bara höra löftet, de fick aldrig se att man skulle få komma tillbaka till sitt land så som Herren hade lovat redan Abraham. Ska få komma tillbaka. Man fick bara se det i tro. Man fick bara lita på det på grundval av löftet. Det var många som aldrig fick se det. Men somliga fick ju se det, och då tänker man, de som får se löftets uppfyllelse, de blir väl särskilt fromma och gudfruktiga. De blir väl extra fina Guds barn. Och många säger ju vår till, om man bara fick se lite mer än vad vi får se i ordet. Får se det manifesterat riktigt tydligt. En del som inte tror säger så här, om bara Jesus var här nu, då skulle jag tro. Om det undret hände nu, eller om han uppenbarade sig, om han stod här mitt ibland och synligt, och inte bara osynligt, i vita skinande kläder, då skulle jag tro. Ja, hur har det varit? När vi nu ser Israel igår, man kan nästan säga att de som fick se lite mer, de var mest ogudaktiga. De som fick se detta stora under med räddningen ut ur Egypten, till vilket stort under var det inte? Att kunna föras ut ur ett land där man inte har någon riktig rörelsefrihet, där man är helt såld under främmande makter, där man är tvungen att lyda när de befaller en att slå tegel och bygga förrådstäder. Och där man har vakter över sig som om man inte gör det man är ålagd så blir man piskad, ja piskad till döds. Man befinner sig i träldomshus. I den situationen där ingen räddning synes möjlig får man se den mest underbara räddning. En räddning som bara grundar sig på Guds ord och löfte. Och som bara genomförs tack vare att Gud håller vad han har lovat. Det som är omöjligt sker. Man blir instängd framför havet. Havet klyver sig. Man går torrskodd därigenom. Den mäktiga fienden med alla soldater och vagnar går under. Och när man sen kommer ut i en öken, så blir man där försedd med mat och kläder på ett sätt som övergår varje naturlig förklaring. Då blir man väl extra from och riktigt gudfruktig. Nej, vi ser att det folk som fördes ut ur Egypten, de misstrodde om och om igen Gud. De knorrade. De kunde strax efter frälsningen säga att det hade varit bättre om vi hade fått stanna kvar i Egypten. Varför förde du oss hit ut för att dö? Man knorrar, man syndar och man glömmer att Guds ord är sant och hur god Gud är. Man glömmer evangeliets goda löften, man glömmer också lagens skarpa varningar. Man glömmer bort Guds godhet, man glömmer bort Guds stränghet. Man får om och om igen påminnelser. Man får se konkret både hur god Gud är och hur sträng han är. Man ser strängheten när jorden öppnar sig och man faller levande ned. Eller en eld utbryter i lägret. Eller pest eller giftormar. Man får se Guds godhet när man blir förlossad och helad och botad bara genom ett löftesord knutet till en orm som upphöjes i öknen. Eller när man får bröd och man får kött genom Guds under. Och mat som förmerar sig och räcker precis så som Gud har sagt. Så man får inte mer om man samlar lite extra mycket så att man ska ha en dag extra. Utan då förgås det så som det blev med mannat i öknen. Jag går vi så här igenom Israels historia igår, så möter vi mycket vantro, mycket otro, mycket trots. Vi ser Guds godhet och vi ser Guds stränghet. Och vi ser att den rest eller kvarleva bland ett stort folk som tror, som har liv mitt kanske yttre nöd, som bevarar tron, eller som efter avfall på nytt först tillbaka till tro. Ja, det är bara sådana som låter Guds ord gälla, som inte går sina egna vägar, eller som låter föra sig till rätta av Guds ord. Jag har talat nu lite grann om Egypten och öknen, och då passar det bra att säga lite grann om den store läraren i Israel, som har fått en särställning bland Guds profeter enligt Bibeln, nämligen Mose. De andra profeterna, heter det i Bibeln, de fick höra vad som var Guds vilja genom syner och drömmar. Men du, Mose, har fått höra det genom att jag talat med dig ansikt mot ansikt. Och det Mose har fått höra, det har blivit bevarat, och det har därför också fått det största utrymmet i gamla förbundets skrifter. Mycket utförligt finns det bevarat i den heliga skrift. Och då lär oss Gud genom Mose att allt det goda som han ger oss av nåd, frälsningens gåva, nåden och sanningen, den kan vi förspilla. Den äger vi inte i kraft av någon naturlig fördel genom att vi härstammar från Jakob efter köttet till exempel, eller därför att vi bor på ett visst område eller någonting, utan den äger vi bara av nåd i kraft av Guds ord och löfte. Det kan vi förlora, nämligen om vi vänder Guds godhet ryggen, om vi inte längre bryr oss om Herren, om vi glömmer bort honom, om vi föraktar honom, om vi smädar honom, om vi vänder honom ryggen. Och detta talar nu Gud om genom Mose, att om ni inte hör mig, om ni inte bryr er om vad jag har sagt, då kommer olyckorna. Det heter aldrig så här i Bibeln: om ni inte hör mig, om ni börjar vandra i vantro, om ni tar efter hedningarnas bruk, då är ni i alla fall mitt folk, och då ska ni i alla fall få det utlovade landet och allt vad jag har lovat. Nej, då ska ni, kommer ni att förlora vad jag har givit er. Så räknas upp allt vad som då kan hända. Och vi läser om det här utförligast i tredje Mosebok 26 och femte Mosebok 28. I tredje Mosebok 26 heter det: om ni inte vill höra mig, om ni inte vill bry er om vad jag säger er, då ska jag hemsöka er med förskräckliga olyckor. Då ska jag vända mitt ansikte mot er, och ni ska bli slagna av era fiender. Och då ska de som hatar er råda över er, och ni ska bli givna i fiendehand. Då ska jag i vrede vandra er emot, och jag ska göra era städer till ruiner. Jag ska förströ er bland hedningarna. Allt det här är citat ur 3 Mosebok 26. I 5 Mosebok 28, det heter det: om du tror mig, om du förtröstar på mig, om du lyssnar på mig, om du hör Herrens, din Guds röst, då ska jag upphöja dig över alla folk på jorden. Men om du inte hör Herrens, din Guds röst, och det är ju gamla testamentets vanliga uttryck för att tro, det är att höra på Herren, att lyssna på honom. Om du inte hör, ja, då ska Herren sända över dig förbannelser. Han ska låta dig bli slagen av dina fiender. Han ska låta förtryck och plundring drabba dig. Dina söner och döttrar ska komma i främmande folks våld. Herren ska föra dig och den kung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder har känt. Söner och döttrar ska du föda, men det ska dra bort i fångenskap. Herren ska skicka över dig ett folk fjärran ifrån, från jordens ända. Bara en liten skara ska bli kvar av er, istället för att ni förut har varit talrika som stjärnorna på himmelen. Ni ska ryckas bort ur det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. Herren skall förströ dig bland alla folk från jordens ena ända till den andra. Dessa stränga varningens ord är givna för att man ska besinna sig och inte förkasta de gåvor man får av nåd alena. Och det heter i 5 Mosebok 30, de första verserna, att om du nu när allt detta kommer över dig, det vill säga när du har avfallit och till följd av ditt avfall har drabbats av så mycket olyckor, om du då vänder om till Herren din Gud och hör hans röst, ska inte Herren säga att du får skylla dig själv, det är för sent nu. Utan då ska Herren vara så god att han åter tar sig an dig och åter upprättar dig och förbarmar sig över dig. Åter församlar dig från alla folk bland vilka han har skingrat dig. Men, heter det från 17 versen och framåt, om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så förkunnar jag för er idag att ni förvisso skall förgås. Det finns alltså inte i den heliga skrift sådana löften till Israel som innebär, det spelar ingen roll om ni tror eller inte, ni får göra vad ni vill, ni har ändå ett särskilt land som är erat och en lycka som ingen ska kunna ta ifrån er. Det tvärtom heter det med skärpa att då ska ni förlora allt och ni ska förgås. Ja, hur gick det då? Det här sa då Mose på 1400-talet före Kristi födelse. Mose måste ha dött ungefär 1406 före Kristus. Ja, de flesta gav inte akt på vare sig löftesorden eller varningsorden. Och man drabbades av de förbannelser som hade räknats upp till punkt och pricka. Till och med detaljer om att man blev tvungen att äta upp sina egna barn i så stor nöd när man belägades gick i fullbordan vid flera tillfällen. Man blev förskingrad, man blev förströdd, man kom under främmande makters våld. Israel råkade illa ut först, alltså Nordriket, de 10 stammarna i norr. 723 eller 722 så intas efter 3 års belägring Samaria. Det är i samband med den långa belägringen som man till och med äter upp sina barn för att överleva. Och så skingras de 10 stammarna åt alla möjliga håll. Låt mig här inskjuta att en del har fått för sig att därmed så finns det inga bevarade från de 10 stammarna. De försvann ur historien, så står det ofta i handböcker. Men det är inte sant. Löftesorden gick ut till de förskingrade från de 10 stammarna. Och det var ständigt några här och några där, en kvarleva som vände om, som blev bevarad. Inte bara från Judas stam utan också från Issaskar och Naftali och Dan och Gad och Aser och så vidare. När nu detta skedde, precis som Mose hade sagt, då kan man väl tänka sig att då kommer väl alla i Juda att bli riktigt fromma och gudfruktiga. När de har sett hur illa det gick för stammarna i norr, då kommer väl de att göra bättring. De får ju en ny chans. Ja, vi läser om det här i Hesekiel. Och Hesekiel kallar Israel och Juda för 2 systrar, Ohola och Oholiba. Nu har du sett hur det gick med din syster, den otuktiga. Nu bör du ta rättelse. Men så blir det inte nu heller. Utan man är ännu mer otrogen och otuktig än syster Samaria eller Israel i norr. Och det kanske ni inte har tänkt på att Israel, som egentligen är då en person, det är Jakob, en man, kan också i Bibeln kallas för en kvinna. Jeremia kallar Israel inte för mannen Jakob utan för den avfälliga kvinnan. Det är Jeremia 3, vers 6. Och det beror ju på att Bibeln ständigt använder bilden av otro och otukt för att skildra synden. Man löper i trolös avfällighet bort från sin rätte herre, sin rätte brudgum. Jag, Herren, är er rätte man. Folket är som en kvinna som är otrogen mot sin rätte man, den man som är så god emot henne. Och därför kan Israel kallas för en kvinna och för en otuktig och otroende kvinna. Och så bland annat i Jeremia kapitel 3. Ja, Juda tog inte rättelse, utan 586 så bränns ju staden ner genom Nebukadnessars babyloniska trupper. Dessförinnan hade staden angripits och deportationer hade ägt rum flera gånger. Men här nu så kommer det till ett verkligt slut. Och sen dess så har inte Israel haft någon förbundsark i sin mitt. Enligt mönsterbilden på berget skulle en förbundsark byggas. Och det var mycket noga hur den där byggdes. Och där den där arken var, det visste man att det var Herrens nåd med oss. Och därför var man noga med att man hade arken med sig och hos sig. Herrens nåd var med folket. Men nu är den borta. När Gud i sin godhet låter folket vända tillbaka under perserna, när Kyros har tagit över i Babel 539, och man får möjlighet att vända tillbaka fritt och ta med sig tempelkärl bland annat som hade förskott tidigare, och man kan så småningom börja att bygga upp ett tempel igen, och man gör då, det står där färdigt ungefär 516, då bygger man också ett allra heligaste. Det här templet är inte lika stort och lika härligt som Salomos tempel. Och det står att när man såg det så grät man, de som mindes hur det andra hade sett ut. Men likväl hade man på nytt ett tempel där. Man hade ett allra heligaste. Men vet ni hur det var i detta allra heligaste? Där stod ingen ark. Det var alldeles tomt. Ett svart rum, alldeles tomt. Det får vi veta av texterna. Och det berättar också romarna när de sedan år 70 efter Kristus bränner ner det tempel som då har byggts på så länge av Herodes och blivit stort och fått massor med förgårdar och annat sådant. De var ivriga att plundra och de tog ju med sig saker i procession till Rom. Men när de kom in i det allra heligaste fanns där ingenting. Nu ska vi imorgon, när vi läser om löftena genom Jeremia, eller håller föredrag över det ämnet, stanna lite inför det här med förbundsarken. Ty texterna talar ganska mycket om det just hos Jeremia. Och därför ska jag lämna den saken just nu. Vi sammanfattar alltså och säger att folket till större delen blev allt mer förhärdat, gick längre i avfällighet, och hårdheten och syndigheten blir mer befäst, blir större ju mer man får höra utan att bry sig om det. Och det som verkligen beseglar ett hjärta så att det blir riktigt hårt, otroget och till slut helt immun för all räddning, för all nåd, det är just evangelium. Man kan bli hård genom att inte bry sig om lagen, genom att hela tiden strunta i vad Gud säger i sitt ord och visa olydnad på många sätt. Men man blir ännu hårdare när man då får löften och förlåtelse, nåd och liv helt oförtjänt, precis som folket nere i Egypten. Räddning helt gratis fastän man är hårdnackad och blind. Eller som det står i Jesaja 53, man får gottgörelse, synden blir förlåten genom att straffet läggs på honom och jag får frid. Och då samtidigt, vi gick alla vilse som får, varenda en av oss ville vandra sin egen väg. Fastän allt detta ges och ges åt oss, fastän vi är blinda, inte på något sätt hjälper till eller förhåller oss positivt till det som sker. Och så blir vi ändå absolverade, förlåtna, räddade. Och så bryr vi oss inte alls om det. Då blir hjärtat riktigt hårt. Bibeln använder uttryck om att man får, inte kolesterol, jag vet inte, jag förstår mig inte på det där med näringslära, men det blir mycket fett kring hjärtat. Hebreiskarna talar om att det blir riktigt tjockt och fett. Och okänsligt och stumt. Och det här säger jag därför att Guds ord säger det och för att det ska varna oss och få oss att betänka hur få våra dagar är. Och för att vi ska få visa hjärtan. Och för att vi ska komma ihåg, gammal som ung, att nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag. Och vi ska inte tänka att vi väntar på en tid när det ska bli lite mer frälsning och lite mer synligt av allt det som utlovas. Och då ska jag tro. Och då ska det bli ändring. Vi har redan sagt och vi ser i texten att det fungerar inte så. Utan ännu mer vantro och outhärdighet möter vi bland folket när man har fått extra mycket och se extra mycket. Vi hinner inte gå igenom hur till exempel Jeremia i 7:e kapitlet, 11:e kapitlet och på andra ställen sammanfattar folkets ständiga avfall. Titt och ofta sände jag till er mina tjänare profeterna, men ni ville inte höra. Och det som är typiskt för folket i vantron, det är att man vill räkna sig som Guds folk och stå på den segrande sidan, helt oberoende av om man tror eller inte. Det är det sammanhanget som Jeremia måste profetera och säger, ve er som säger Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det vill säga, de hänvisade till templet. Vi har ju templet. Vi är ju Guds folk. Vi är Abrahams barn. Så det är ingen fara på taket. Ja, så ville man ständigt missbruka löftena. Brukade, som man uttrycker det, till kötslighet. Så gjorde man också på Jesu tid. Vad menar Jesus när han säger så hårda ord om oss? Du otrogna släkte, ve er, ve dig Kapernaum, ve dig Betsaida. Har inte vi Abraham till vår far? Vi är ju Abrahams barn. Och Jesus säger, nej, ni har djävulen till er far. Men jag kan uppväcka barn åt Abraham av stenarna. Det vill säga, det är som Paulus säger i Galaterbrevet 6 och i Romarbrevet 9, att de är egentligen Abrahams barn. De är Guds Israel som tror löftena. Oberoende av om man härstammar från hedna folk eller från Abraham efter köttet, om man är jude eller hedning före sin omvändelse. Guds Israel enligt Galaterbrevet 6:16, det är de som tror. Och likaså enligt Romarbrevet 9. Nu ska jag hoppa, hinner jag det också, och gå längre fram i tiden. Jag hinner inte säga någonting om Makkabertiden, men man kan ju kanske säga det, att typiskt var väl då att man av löftena har byggt upp nationella förväntningar oberoende av tro på Messias. En del i Israel genomskådar det här och ser att en falsk nationalism, att man bygger upp en stat utan att ha Guds ord på sin sida, men alla ser det inte. Men man visar ändå stor iver, stor hängivenhet. Vi ska inte tänka så att bara därför att man förkastar Messias, bara därför att man inte förstår att man är synd född och behöver få nåd och förlåtelse genom en ställföreträdande gottgörelse, bara därför att man börjar att tro på sina egna gärningar och lägger dem till grund för frälsningen, så upphör Guds fruktan och iver och nitälskan inte alls. Snarare tvärtom. Många gånger möter man större offervillighet och hängivenhet och iver mitt i den falska tron. Och det ser vi bland annat under Makkabertiden. Vilka offer gjorde man inte, samtidigt som man var helt främmande för Guds nåd och förlåtelse. Och jag kan nämna ett tillfälle till, och det kan knyta ihop det här föredraget till Israel idag. När romarna kommer så som var förutsagt, som det står i Daniels bok och som Jesus också hade sagt, att en dag kommer, när ni nu ser ni de här stenarna, hur fina de är, vilket underbart tempel. Den dag kommer när sten inte ska lämnas på sten. Och när man ska fly bort till bergen, och det sker, det blir bara en knappt 40 år efter Kristi död och uppståndelse, efter försoningsverkets fullbordan, så är romarna där. Och när man då ockuperar landet, så gör många, men flera försöker i alla fall att göra häftigt motstånd och försöka förhindra att man ska bli våldförd av romarna. Och man kan lyckas ju inte rädda Jerusalem. Det faller ju. Men man flyr till bergsklippor, och bland annat till en bergsklippa som har blivit mycket känd, nämligen Masada, som ligger nere vid Döda havet, 430 meter upp i luften. Klippa där Dr. Fuber har varit och begrundat utsikten. Där uppe på Masada, där hade Herodes, den grymme Herodes, han som försökte mörda Jesus, han som mördade massor av fruar och söner och andra som hade verkliga fobier, där bland annat byggde han väldiga palats redan före Kristi födelse, på 20-30-talet före Kristus. Och de är utgrävda, de kan man beskåda idag, och det är alldeles oerhörda saker. Det bara gick att bygga där uppe bland klipporna. Men när han var död och begravd, så fanns allt det här kvar. Och när nu romarna intar landet, så flyr en hel del av zeloter, såna här ivrare, såna här stridsmän som vill kämpa för judarna med vapen i hand, till denna klippa. Och där lyckas man hålla stånd mycket länge. Till slut faller man först år 73 efter Kristus, alltså 3 år efter det att Jerusalem har fallit. Och då ska jag nämna något om detta som ett exempel på hur heroisk man kan vara, vilken hängivenhet man kan visa, vilken stolthet, vilken offervillighet, och samtidigt vara mycket främmande för Herrens Messias och Herrens nåd och för det sanna Israel. Där uppe på den där klippan kommer till slut 967 människor att vistas, och romarna lyckas inte storma klippan. Till slut skickar man dit en mycket känd härförare, Silva, och han kommer dit med tiotusentals trupper och massa judiska slavar. Han bygger läger runt omkring, och han försöker inta den här klippan, men lyckas inte i förstone. Men så småningom då, år 73, så har man lyckats kasta upp en ramp så att man kan ta sig upp, så att stenarna där uppifrån, de stora bumlingar från zeloterna, inte kunde nå dem. Och när zeloterna där uppe till slut ser att nu så kommer de, man får sätta eld på muren, vinden vänder så att det tar eld, alla försvarsanläggningarna där. Vad händer då? Jo, ledaren då, Eleazar ben Jair, han håller då ett tal till dem där uppe. Och han säger då detta i kort sammanfattning, att vi kan inte låta romarna få våldföra sig på våra kvinnor och barn. Vi kan inte gå med på detta, att våra barn ska hamna i slavläger under romarna. Och så föreslår han detta, att man ska ta livet av sig, så att man inte kommer i främmande makters händer. Man tänder eld på sina palats och sina hus, men man skulle inte tända eld på förråden, matförråden, så att inte romarna skulle få för sig det, att de gav upp därför att maten tog slut. De hade gott om mat kvar. Och hur gör man då för att ta livet av sig? Jo, det beslutas då att männen måste döda sina fruar och sina barn allra först. Och det här är skildrat i detalj hur man då kramar om varann ömt och länge. Och man förstår ju hur mycket mod, hur heroisk man måste ha varit. Mycket mer än den bäste kristne som kanske är riktigt feg. Vilket mod man då måste ha visat. Och så dödar man då sin fru och sina barn. Och så är bara männen kvar. Och då så kastar man lott och utser 10 av alla män som är kvar som ska döda alla de andra. Och de 10 får då hugga ner alla andra och till slut är det bara 10 kvar. Av de 10 så kastar man lott och en av dem ska döda alla de andra. Och det blir alltså bara en som måste dödas.